Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden med mig, Eva Ekedal. Det här är podden med kvinnliga ledare och förebilder. I det här avsnittet möter jag Janna Tellberg som är HR-direktör på Volkswagen Group Sverige. Janna utbildade sig först till socionom och jobbade också några år inom socialtjänsten innan hon bestämde sig för att gå över till HR. Där hon har haft ett antal olika roller i 16 år inom fordonsindustrin, framförallt på Scania, där hon jobbat med allt från operativt HR-arbete till ledarskapsutveckling globalt. Vi kommer nu få lära känna Janna och höra mer om vad det är som har präglat henne mest och hur hennes intresse för jämställdhet har vuxit fram mer och mer i den mansdominerade branschen som Janna arbetar inom och som också blivit en fråga som idag är väldigt viktig för henne att driva. Och det var i hennes nuvarande roll som HR-direktör på Volkswagen Group Sverige som hon kläckte idén med det så kallade omvända mentorskapsprogrammet som Janna så ofta får prata om och som blivit ett uppmärksammat projekt där man helt vänder på normerna och låter kvinnor bli mentorer åt de manliga cheferna. Allt detta och mycket mer i det här avsnittet av Karriärpodden. Glöm inte att prenumerera och rata den här podden via din poddapp. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter Karriärpodden. Men nu kör vi tycker jag. Här är avsnitt 161 med mig Eva Ekedal och min gäst Janna Tellberg. Vi måste ju få reda på lite grann om vem du är och hur du blev den du är idag.
Mm.
Och det är en sån stor fråga, men jag tänker att du får välja själv var du vill börja någonstans.
Jag är ju född precis i mitten på 70-talet, 1975. Uppvuxen då i en ganska traditionell familj där min pappa som ingenjör jobbade mycket. Det var hans jobb som tog oss till USA då, när vi bodde. Jag bodde där ganska många år, 6 år blev det där.
Ja,
det,
vart bodde ni där då?
Men då bodde vi utanför Milwaukee i Wisconsin. Vi uppe vid de stora sjöarna. Kusten på Lake Michigan. Och då flyttade ju jag, eller vi då som familj, mamma, pappa, min lillebror och jag flyttade dit 81. Då var jag 6 år. Nu har alla räknat ut att jag är 44.
De som är snabba, och det är de, mina lyssnare.
Du flyttade dit då, men då hade jag ju hunnit flytta en del redan innan det. Och de här flyttarna har ju då framförallt, vi skyller på min kära far och hans jobbbytande nu framförallt.
Ja, det var det som flyttat, föranledde det hela.
Flyttat oss runt, och det var också det då som flyttade oss till USA så småningom. Och det flyttade vi som sagt 81 och bodde där i 6 år inom samma stad, men på ett par olika ställen då inom den här staden. Så jag bytte nog skola bara en gång under de 6 åren när jag var där. Men
Vad har det här betytt för dig, tror du? De här, det är väldigt intressant när man börjar forska i sin egen sådär.
Mm.
Jag ställer ju en sån stor fråga här nu. Hur har du blivit den där idag? Liksom. Men, men vad har de här flyttarna, tror du, gjort med dig?
Nej, men jag tror det har gjort olika saker under resans gång. Jag hade aldrig velat ha det ogjort. Jag är jättetacksam för att jag har fått de upplevelser som jag har fått. Jag har aldrig haft någon barndomskompis. Du vet, någon som jag har känt sen jag har gått på dagis. Jag har typ inte gått på dagis. Jo, lite. En kort stund, tror jag. Men jag har aldrig haft någon vän som jag har känt så där, du vet, hela livet. Och det var jag avundsjuk på när jag hörde andra som hade. Mm. Vilket jag tyckte var ganska många som hade och som har. Men jag tror att det som det framförallt har gjort det är att jag har blivit ganska bra på att bygga relationer och lära känna människor. Det är liksom en förutsättning om man ska byta plats och byta skola och byta ort och byta dialekt. Att man...
Och byta språk också.
Byta
då.
Språk, att man blir tränad i att bygga relationer.
Ja.
Och det är också där jag har min trygghet. Jag har aldrig haft tryggheten i en fast plats. Och i saker och så.
Men är det så här att du kan bli rastlös nu också om du hamnar för länge i samma hus? Eller?
Nej, men nu har jag ju... Jag har ju aldrig, alltså, den svåraste frågan för mig att svara på har alltid varit, var kommer du ifrån? Jag vet inte. Jag är född i Värnamo, där har jag aldrig bott. Det var liksom lite så här. Vi var där en period. Där. Så, för att mormor och morfar bodde strax utanför. Men nu säger jag att jag är från Enhörna utanför Södertälje. För det är också det stället jag har bott längst på, som ju är 13 år nu. Och nu får ju mina barn det som jag inte fick. De har bott i samma hus sen de var pyttisar. Och har kompisar som de har känt sen dagis och så. Så jag menar, det är
ingen rotlöshet i det här? Som har...
Nej, men inte nu. Jag tror att det var tidigare. Liksom. När jag själv... När vi gjorde sista flytten med familjen, med mina föräldrar och min bror, så var det till Skåne, Ystad. Mina föräldrar bor fortfarande kvar där. Och det var ju 91. Men därefter så har ju både jag och min bror fortsatt att flytta.
så att det var det liksom, ni kunde.
Det var det vi hade lärt oss. Men jag flyttade vidare till Lund och sen till Umeå och sen till Stockholm och Södertälje trakten där jag liksom då hängt mig kvar. Och min bror också flyttat runt mellan Skåne och Stockholm och sen bodde han några år i Dubai och nu bor han i Hongkong. Och, ja, så att,
ja, men det sätter ju sin liksom livsstil också det där.
Ja, men det gör nog det. Sen kan ju alla, eller många, fråga mig så här, är du inte sugen på att åka ut? Och då känner jag lite så här, tja. När alla ville plugga efter gymnasiet, då var det många som åkte ut. Eller om de inte pluggade så jobbade de någonstans i något annat land. Kanske något halvår eller något år och så där. Men då hade jag inte alls det suget. Då hade jag ju bott 6 ganska viktiga år av mitt liv. Från det att man är 6 till 12, det händer ganska mycket med en. Och man lär sig en del, liksom, det är en del basala saker i skolan som man lär sig, som jag då hade missat när det gäller svensk skola. Jag hade precis, det var en ganska tuff omställning att komma tillbaka till Sverige som 12-åring. Och jag tyckte att då när jag var 17, 18, 19, där, då hade jag ju liksom landat. Då var inte jag sugen på att sticka iväg någonstans.
Nej, just det,
igen.
Då hade du äntligen liksom kommit till ro lite då.
Ja, men och känt att jag var svensk igen och liksom började tycka om Sverige på riktigt. Och då ville jag vara här. Så då var jag sugen på annat. Då ville jag ju upptäcka studentlivet och så.
Just det.
Nu kan jag känna att jag skulle absolut kunna bo i något annat land igen. Det kan jag till och med vara sugen på. Men inte bara för att bo och uppleva en annan kultur. Då måste det också komma med ett jobbuppdrag som känns
Men det måste ju ha varit spännande. Väldigt bra för dig rent språkmässigt. Jag menar, 6 till 12 år, sa du. Då
ja, men absolut.
Fick du mer engelskan på ett bra sätt där?
Ja, och man kan ju önska att man fortfarande lärde sig som man gjorde när man var barn. För när jag flyttade dit kunde jag säga yes, no och I love you. Det var det jag kunde. Man kommer ganska långt med det.
Verkligen.
Ändå. Men på en månad så blev jag flytande i engelska. Det skulle ju aldrig hända idag. Man åker någonstans, kan tre ord eller fraser och blir flytande
på en
månad.
Det är ju fantastiskt alltså.
Ja, så det avundas jag.
Men å andra sidan har du barnen. De där orden kvar någonstans i hjärnbalken.
Ja, men så är det. Och engelskan blev ju liksom mitt första språk och svenskan mitt andra. Sen såklart flyttar man hem och så pratar man mest svenska igen. Mm. Och då är det klart att man tappar en del. Nu jobbar jag i en internationell värld och har gjort det i många år. Så att det blir ju såklart att man pratar lika mycket engelska som svenska. Så jag har fått hålla
precis,
i det på det sättet.
Du har ju mycket nytta av det i dina jobb. Det kan man ju verkligen förstå när man har studerat ditt CV. Och när man studerar ditt CV så hittar man ju också ett karriärval där i början.
Ja, precis.
Som inte så riktigt är det du gör nu.
Nej, det var mitt riktiga jobb, brukar jag säga. När alla andra då skulle iväg och jobba eller plugga utomlands och jag inte ville det och var sugen på att vara student, och då framförallt i Lund, så var jag nyfiken på juridik och tänkte att det var nog inom det som jag skulle utbilda mig, och så började läsa lite juridik. Och tyckte det var kul, men kände att det var lite för lite känsla i det. Lite för lite relationer, lite för lite av sånt som jag tyckte om. Och psykologi hade varit en annan stor liksom, passion och ett ämne som jag tyckte om. Så då började jag läsa det istället. Och sen landade jag att någonting som kombinerar båda de här delarna i sig var jag sugen på. Och sen fick jag ett sånt där ryck som jag brukar få ibland och tänkte så här, nej, nu behöver jag byta stad. Då var jag liksom färdig med
då kom den här.
Lund. Men det hade gått 1,5 år.
Rastlösheten lite då kanske.
Men då kom den då. Och lite det som jag störde mig lite på, att alla såg liksom likadana ut. Man skulle liksom, man träffade bara studenter. Det bor säkert vanliga människor i Lund, men jag träffade aldrig dem, utan det var bara fokus på studenter. Jag kände att den världen blev lite liten. Så jag ville någon annanstans. Så jag tänkte, hur långt bort kan man ta sig? Då sökte jag till Umeå, till socionomprogrammet. För socionomprogrammet hade jag hört en del som hade pratat om. Och det fanns en liksom juridik i det. Och det fanns ju också väldigt mycket psykologi och mycket relationer och mycket människofokus. Det var ju framförallt det handlade om. Så jag tänkte, jag testar det. Ja, så kom jag in i Umeå och så flyttade jag. De där 90-100 milen eller vad det nu kan vara.
Vad tänkte du att du skulle jobba med då?
Nej, men jag tänkte nog inte så långt då. Eller som socionom så blir man ju socialarbetare. Det är ju det allra vanligaste. Men den världen visste jag ju inte så mycket om. Utan jag valde nog utbildningen på grund av de ämnen som, liksom, som lockade mig där. Förutom juridiken och psykologin så var det ju men en hel del annat där som jag kände att jag var nyfiken på. Liksom. Lära mig mer om. Så att jag har ofta tänkt så här, men herregud, måste liksom, vad jobbigt det är att veta vad man ska bli när man blir stor. Mm. Och det kändes svårt och tufft att välja väg redan i gymnasiet. Så kände jag så här, men gud, vad väljer man? Jag har ingen aning. Måste jag veta det nu?
Mm. Och det är ju det som
när man
brottas
ska välja
med,
till gymnasiet, vad är man då? 16 år, 15-16 år. Mm. Tufft. Så att jag visste inte då, men jag tänkte socionom, det verkar... Det känns viktigt. Mm. Jag pluggar lite till socionom. Och så får jag se hur det går.
Och det gjorde du?
Ja, men det gjorde jag. Tjoff, sa det. Så hade ju de åren gått. Och jag är färdig socionom då när jag är 23. Jag tyckte jag var stor då. Nu så här i efterhand kan man ju tänka, herregud.
Och då började du jobba som det också?
Det gjorde jag. Och då sökte jag jobb lite här och var i landet. Då tänkte jag flytta väl dit där jag får ett jobb. Och så fick jag ett jobb i Södertälje just. Det jag ändå hade men tillbringat lite tid innan. Och med barn och ungdomar. De flesta började ju då, i alla fall på min tid, jobba med ekonomidelen. Det vill säga socialbidrag och vara den typen av handläggare. Men det liksom lockade aldrig mig, utan jag ville jobba med barn och ungdomar. Och så började jag göra det.
Mm. Hur gick det då?
Jag kunde i alla fall väldigt snabbt konstatera att skolan inte hade rustat mig för liksom, det arbetsliv som jag mötte.
På vilket sätt då?
Jag kommer ihåg min första dag på jobbet. Och då var det ju, till skillnad från vilken värld det liksom ingår i idag, så var det ju en arbetsplats med i princip bara kvinnor. Duktiga, kompetenta socialarbetare, där de allra flesta hade varit med länge. det var liksom någon eller ett par till som var i min ålder, men annars hade ju alla liksom många års arbetslivserfarenhet jämfört med mig. Och jag kommer dit första dagen, får ja, men det här ska du sitta här i ditt rum, här är din dator. Och jag tänkte, vad är det man gör egentligen? Men det blir jag väl varse. Och sen så helt plötsligt så fick jag följa med då en av de äldre socialarbetarna som sa att vi har en mamma här som står borta vid skolan. Och då var det här i ett område i Södertälje som betraktas som ett av Södertäljes kanske mest utsatta områden där socialkontoret också låg. Och då promenerade jag bort med henne till skolan och där står en mamma som, vars barn är omhändertagna och hon står utanför skolan och vill liksom komma i kontakt med sina barn och hon är hög på amfetamin och har en kniv i ena handen.
Oh my God.
Och då tänkte jag, men det här har jag inte läst om.
Vad gör jag nu?
Vad gör jag nu?
Vad
och så
då?
Det här är, men alltså, det här var ju inte varje dag. Nej. Det var ju en väldigt dramatisk start. Men, nej, men det var bara att se och lära. Liksom. Och den här coola, coola kvinnan då, som jag fick den äran att ha som min kollega. Hur hon liksom lugnt och sansat. Polisen kom ju såklart också. Och så. Men det blev... Hon hade ju en relation till den här mamman. Hon var inte så farlig. Hon skulle inte göra något med den här kniven. Men det vet man ju inte som 23-årig nyexad.
Nej, och komma dit första gången. Så.
Ja, precis. Och det är klart att det hände sådana dramatiska saker. Men det gjorde det ju inte varje dag.
Men det var en del av jobbet.
Det var min första dag på, på jobbet. Ja.
Men det blev inte så länge i den här
men jag jobbade i 2 år på heltid ungefär. I den här rollen, men jag var 23 när jag var klar och då jobbade med barn och ungdomar och allt ifrån och det, jag menar jag höll på mest med utredningsarbete som man gör om det kommer in en anmälan från skolan eller en privatperson eller vad det nu kan vara och så utreder man barns och ungas förhållanden, hur de har det och då skulle jag som 23 bedöma föräldrars omsorgsförmåga och ibland också omhänderta barn, vilket är ju det absolut största ingreppen du kan göra i en människas liv. Och jag, det var konstigt nog aldrig några av mina klienter som påtalade att jag var för ung eller du vet inte, du har inga egna barn eller så. Men det var ju en känsla som hela tiden fanns hos mig. Att jag är inte liksom, det här jobbet skulle jag kanske ha om 10 år. Men
det kändes liksom ansvarsmässigt tungt.
Ja, det gjorde det. Och att jag inte riktigt kunde göra det rättvisa eller vad jag ska säga. Jag tror att jag gjorde det... Jag menar, jag hade en god relation med mina klienter och det var många som blev väldigt ledsna när jag sa att jag skulle sluta och så, vilket överrumplade mig lite. Jag tänker, gud, hur...
Kunde jag det här?
Ja, men kunde jag det här? Men jag kände mig nog helt enkelt inte klar. Tyckte det var roligt att plugga. Jag kände att jag hade så väldigt mycket mer att lära och under de här åren hade jag också blivit mer och mer nyfiken på HR och personalarbete. Och jag visste fortfarande att jag vill jobba med att jag vill ha juridiken som ett inslag. Jag vill jobba med människor och relationer. Men började ju kanske också bli mer nyfiken på att kunna jobba mer proaktivt och med grupper och organisationer och med individer på ett tidigare stadie. Liksom. Mm.
Du satt du på skolbänken igen då?
Det gjorde jag. Men då, när man har jobbat heltid, så att gå tillbaka och plugga och ha liksom en föreläsning tisdag, torsdag, 8-10, det räckte ju liksom inte riktigt. Så att jag fortsatte att jobba då, fast inte på heltid, utan då tog jag utredningsuppdrag och så jobbade jag också då på socialjouren, de som har öppet på kvällen och på helgen.
Okay.
Samtidigt som jag pluggade då.
Det grejade du. Så hela personalprogrammet då? Ja. Eller då kunde du tillgodoräkna dig?
Ja, men jag hade ju man väljer ju en inriktning, psykologi, sociologi eller pedagogik. Och jag hade ju psykologin med mig sedan tidigare. Så att,
ja, men precis. Och då var det HR-chef som... Eller nej?
Nej, utan då var det... det var så att jag blev klar så där våren 2003. Och då hade jag ju jobbat... Eller jag jobbade ju kommunalt. Och då kände jag att i nästa steg så ville jag prova att jobba privat hos en större arbetsgivare. Hade jag fått för mig varför vet jag inte. Men jag hade bestämt mig för det bara.
Mm.
Att jag ville testa det. Så att jag väntade in lite att det skulle dyka upp något jobb. Och Scania var ju intressant för mig. Eftersom det var en stor arbetsgivare i Södertälje. Där jag då också bodde.
Jag som kommer från Södertälje då ska vi flika in. Vet ju väldigt mycket att det... Antingen så jobbar man på Scania eller så jobbar man på Astra.
Ja.
Det var ju, det är ju två gigantiska arbetsplatser i Södertälje.
Jag har inte jobbat på Astra än.
Nej.
Har du jobbat på Astra?
Nej, jag har faktiskt inte jobbat på någon av de här.
Men du har det kvar.
Ja, men jag flyttade ju ganska tidigt därifrån också. Men, ja.
Ja, men så då dök det här jobbet på Scania upp så småningom. Jag började där september 2003. Och då var det en kombinerad roll som HR-administratör / personalman, som det,
som det hette då.
Det är det vi kallar för HR-businesspartner idag.
Mm. Det där är
det är en del som har förändrats ändå.
Vi kommer ju snart till de där frågorna, men det där är ju faktiskt en väldigt märklig grej, hur det kunde heta så från början.
Ja, faktiskt.
Eftersom det har alltid varit ett ganska kvinnodominerat yrke.
Ja, exakt. Men ja, så då började jag där i alla fall. Och det var himla fiffigt, för då var det på en del av Scania som hette Industri- och marinmotorer, som då var som ett eget bolag i bolaget, så att, som hade alla delar, R&D, produktion, inköp, alla delar som finns i det stora bolaget.
Ja.
Så att för mig att få börja där och lära känna alla de här olika delarna, och jag menar, de huvudsakliga arbetsuppgifterna, typer av personer som jobbar i de här delarna.
Du fick liksom helheten i det lilla då.
Ja, men precis, och gränssnitten mellan funktionerna. Så det var ett väldigt bra ställe att få, få börja på.
Hur var det då, kontrasten mellan de här jobben? Både, måste ju ha varit ganska väsensskilt ändå.
Ja, det var ju såklart. Jag menar, gått från en kommunal verksamhet där jag då gjorde utredningar som jag sen tog till den politiska nämnden och som politiker skulle fatta beslut kring, till att jobba privat. Det var ju en jättestor skillnad. Att gå från en organisation där jag bara jobbade med kvinnor till att bara jobba med män. Mm. Eller jag inte bara, men
det var ju betydligt mer mansdominerat där.
Alltså det finns ju hur många skillnader som helst som man kan rada upp. Men det var...
Men du måste ha hittat hem där, för det blev ju ganska många år.
Ja, men det blev ju det. Jag har Scania att tacka för så mycket. Jag träffade ju min man där också, som jag har fått
också.
Två barn med. Nej, men det blev ganska många år, och det är väl det som är det fina med det här fantastiskt stora bolaget. Kan man ju tro att jag sitter där och gör reklam för Scania. Jag jobbar inte där. Men det är ju en enormt stor organisation som gör att man har möjlighet att utvecklas inom bolaget. Det var inte så att jag hade ett och samma jobb i 12 år, utan jag har haft olika HR-relaterade roller. Men jag tror att jag, vad kan jag ha haft, 5 olika uppdrag kanske under de här 12 åren.
Precis. Och på slutet så var du ansvarig för ledarskap och organisationsutveckling globalt.
Precis.
Och då tycker jag vi ska dyka ner lite i det du gjorde då. För det är ju väldigt intressant ur så många aspekter. Dels förstås, hur jobbar man med ledarskap i en sån där jättestor organisation som finns över hela världen? Och sen tänker jag också din andra hjärtefråga som vi måste komma in på här, och som också råkar vara min. Nämligen, hur jobbar vi för att nå mer jämställdhet och diversifiering i grupper?
Just det. Nej, men det var ju himla roligt att få det här uppdraget efter. Men det som är så härligt med HR-jobbet, HR-business partner eller HR-chef eller vilken roll man nu har, det är variationen och bredden. Men när jag hade hållit på med det ett tag så var jag sugen på att få djupdyka lite i ett ämne, och just mitt favoritämne som då råkade vara och fortfarande är ledarskap. Fick jag då möjligheten att djupdyka i. Så då var jag chef för en grupp som heter Leadership and Organization Development, som var en del av, och fortfarande är en del av, det som heter Scania Academy, alltså Scanias kompetensutvecklingsorganisation. Och det uppdraget innebar då att vi som grupp dels hade en ansvar för ledarskapsträningsportföljen, alltså vilka utbildningar som fanns inom ledarskap för på olika nivåer inom hela Scania-koncernen. Och också organisationsutveckling på olika sätt. De som jobbade hos mig, som var 14 stycken, alla före detta chefer. Otrolig liksom, kompetenssamling i den här gruppen. De jobbade också då att, jag menar, till exempel vara ute i organisationen och hjälpa till och bygga en grupp från början. Du vet, när man får en ny chef eller det sätts samman en ny grupp, så behöver man jobba med sin vision, sitt uppdrag, tolka det, sätta sina spelregler, skapa trygghet, tillit, förtroende. Den typen av uppdrag hjälpte den här gruppen också till med. Så att man fick vara nära och jobba i grupper, och samtidigt jobbar man mer liksom strategiskt och övergripande med ledarskapsportföljen.
Mm.
Att både bestämma vad den skulle innehålla, att jobba med att utveckla innehållet och ibland också leverera.
Utbildning. Hur var det här då? Om man tänker på, vi kan ju inte liksom prata tyvärr om allting som du har gjort, för jag förstår att det var en hel del under de här åren. Men vad är dina, så här, när du tänker på den här tiden, vad var det för lärdomar som du tar med dig utifrån det här?
Och hur många som helst, men de främsta är ju egentligen liksom vilken utmaning det är att ta en företagskultur som nu då också påverkar synen på ledarskap i det här fallet, och gå ut i något av de där andra 100 länderna som Scania fanns i, och försöka implementera och sätta den företagskulturen på plats där. Om man till exempel byggde upp ett nytt bolag, vilket vi ibland var med och gjorde då, prata värderingar och ledarskapsprinciper och så. Och hur man verkligen måste hitta och ha den här balansen mellan företagskultur och lokal kultur. Man kan ju inte bara säga så här, hej, nu kommer vi och nu ska det vara på det här sättet. Man måste verkligen vara lyhörd för vad fungerar här och hur gifter vi ihop det här på bästa sätt.
De här liksom kulturella skillnaderna i olika länder och så. Var du ute och reste och jobbade liksom lokalt i andra länder här nu?
Då, det var väl den tiden jag reste mest och längst. Vi hade ju hubbar också då, eftersom det är en stor organisation, och Scania har ju liksom ett stort fäste i flera olika delar av världen. Så fanns det ju både i Holland och i Brasilien till exempel, hubbar. Bland annat. Så där var vi ju liksom i Asien och ja, egentligen.
Så den här flyttande Janna fick liksom lite ny...
Ja, men absolut. Ja. Och där tror jag också att... det är också en återkoppling jag har fått, att jag är en sån, det var någon som sa någon gång, du är en sån här internationell person, så vad betyder det då? Men man kan stoppa ner dig egentligen liksom i vilken kultur som helst, och så funkar det. Och då tror jag, har man blivit bra på att bygga relationer och vara lyhörd och lyssna in, då, vilket man måste vara när man ska byta kultur och byta land, så tror jag att, men det var väl också därför jag tickade igång så mycket på det här jobbet, för att jag kände att det passade mig.
Ja.
Att jag tror att jag kan... Jag tror inte att jag uppfattade det som, liksom, och här kommer den här personen från huvudkontoret som ska berätta hur det ska gå till, utan att jag uppfattade det som att jag verkligen var intresserad och ville lyssna och hitta den vägen som funkade bäst just här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi har ju förstås en nyckelfråga här nu då med den mansdominerade världen som du har verkat så mycket inom. Vad har du för... Vi vill ju lösa den här frågan förstås, men om vi ändå tittar på... Vad har du för lärdomar under de här åren då?
Ja, nej men jag tror att min resa med jämställdhetsfrågan har jag inte riktigt förstått förrän liksom nu på senare tid när jag liksom tänker tillbaka. Och, jag menar, nu är det en av mina absolut viktigaste frågor som jag har att driva i egenskap av min roll och av egenskap av den bransch som jag representerar, som är fordonsindustrin, som är ju väldigt traditionellt mansdominerad. Men från början har den frågan inte varit liksom på min karta och någonting som jag tänkt särskilt mycket på eller så, utan jag har bara... Ja, men jag har ju bara velat ut och jobba och jag menar, behandla som alla andra och på samma sätt och med samma förutsättningar. Och jag märkte inte av det så mycket heller tidigare i min karriär. Fast nu när jag tänker efter, en av mina första chefer, när han presenterade mig som ny på Scania, presenterade han mig som, det här är min lilla snygging.
Nej.
Andra. Jo, och det när jag tänker så här, men vad kände jag då när det hände? Ja, alltså det var ju inte jättebekvämt att bli presenterad som någons lilla snygging. Liksom. Nu när man är 44 kanske man skulle bli glad. Men när jag var 27 så... Nej, det var inte jättebekvämt. Men var det jobbigt då? Kände jag mig kränkt? Eller? Nej, alltså jag kände ju att han tyckte ju att jag var bra. Liksom. Han ville supporta mig och hjälpa mig bygga nätverk. Så det var egentligen... det fanns ingen ond baktanke eller det var inte något nedsättande i det eller så, men hände det idag då blir det någonting helt annat. Och då tänker jag så här, varför reagerade jag inte så mycket då? Men dels så påverkade det mig, alltså jag tog det inte som någonting negativt, för då hade jag säkert reagerat, men sen kanske inte jag hade ställts inför de här frågorna, eller liksom, jag hade inte så många erfarenheter i mitt arbetsliv som gjorde att jag liksom, du vet, lyssnade till eller reagerade. De har ju kommit med åren, eller vad jag ska säga. Jag upplever att ju större roller jag har fått, desto mer påtagligt har det här blivit för mig på något sätt.
På vilket sätt då?
Nej, men dels så har jag väl kunnat se att det som andra också kan ge exempel på, att om jag säger någonting i ett mötesrum och så lyssnar man inte riktigt till det, och sen så sägs det av en man 5 minuter senare, och sen så var det helt plötsligt en jättebra idé. Jag kan se mitt jobb med HR, när chefer då som är män ska värdera kandidater, att kvinnor tenderar att bli befordrade på erfarenhet, medan män tenderar mer att bli befordrade på potential.
Mm. Ja, där finns ju forskning som också faktiskt har tittat på.
Ja, men precis. Ja, men en del härskartekniker, lite sån där liksom subtila saker. Aldrig det här som, när man pratar om sexuella trakasserier och diskriminering, det här att någon tror att det är någon som har gått och tagit en på rumpan eller så. Den tiden är liksom förbi, känner jag. Det händer, ja det kanske händer, men det är inte där vi har våra utmaningar. Nej. Utan det är i de här mera, det som jag upplevt i alla fall, lite mer subtila kommentarer, små handlingar som nog görs av automatik eller inte så mycket liksom illvilja, utan bara för att man alltid har gjort så. Men att
det här som vi pratar om så mycket nu med det omedvetna, unconscious bias, som vi har både män och kvinnor. Det är det du också menar. Och de är ju oftast ganska svåra att, ibland så precis som du säger, den där var ju i och för sig den här introducerande kommentaren den är ju ganska uppenbar, men det kan ju finnas andra som vi inte själva heller som kvinnor förstår när det är förminskande eller när vi förminskar oss själva. Eller
jag kan väl själv känna att jag har kunnat vara med om sånt där. Alltså, det är svårt att ta något konkret exempel, men när man kanske har pratat någon halva meningar, inte riktigt pratat färdigt sin mening, så där att man har fått någon underfundig kommentar, där jag då har valt strategin de senaste åren och säga så här, men ursäkta, nu förstod jag inte riktigt vad du menar, eller jag hörde inte det sista, eller för att markera, och då kommer det ju ingenting. Nej, men det var inget. De här subtila små kommentarerna, små handlingar som jag tror att i 90% av fallen så är det inte medvetet från den mannen som uttrycker det, utan det är bara någonting som kommer med normen eller någonting som han har lärt sig, och det är de här sakerna som vi behöver liksom
brottas med.
Så från att inte ha varit så medveten om frågan och inte varit så intresserad av den heller, så har det blivit en väldigt, väldigt viktig fråga för mig att driva.
Och som du också ofta får prata om, och framförallt har du ju då fått prata om det här, nu måste vi prata lite om det här som du egentligen kanske vill prata om. Nej, men det här omvända mentorskapet som ni har testat. Jag tänkte höra, hur kom det till?
Nej, men det kom väl egentligen till, ja, alltså helt ärligt så kom det ju ren frustration.
Och nu är vi på Volkswagen, ska vi säga, ja, när det här kom till. Ja. Det har vi inte riktigt landat i. Men sen, är det 4,5 år?
4,5 år, ja.
Som du har varit HR-direktör på Volkswagen Group. Mm.
Precis, och Volkswagen Group är ju viktigt att vi säger då, för annars så blir de arga. Vi har ju 6 varumärken och inte bara Volkswagen som ett. Men där är jag nu, och där för dryga 2 år sedan då, så startade vi det här omvända mentorskapsprogrammet. Och den idén kom ju till mig egentligen då i frustration. Dels så hade jag ju själv varit på seminarier och workshops och olika föreläsningar på temat jämställdhet och mångfald och inkludering, och hört väldigt många människor prata om hur viktigt det är att vi jobbar med den här frågan, men fått väldigt lite exempel på hur. Ja, men hur gör ni då? Gör alla de här stora fina bolagen som visar de här fina powerpointsen, vad gör de rent konkret? Det fanns ganska dåligt med exempel på det, tyckte jag. Och sen satt jag och min chef på en internationell konferens inom Volkswagen-koncernen med just liksom, temat hur får vi fler kvinnor att lockas till våran bransch, hur får vi in fler kvinnor i ledande positioner. Det var liksom temat på konferensen. Det i sig var ju skitkul att det var det som var temat när man samlar alla vd:ar och HR-direktörer i Europa för Volkswagen-gruppen. Så att det var på agendan och är på agendan är ju toppenbra. Men det som den diskussionen handlade om då var att, ja, men vi måste hjälpa de här kvinnorna att bygga sitt nätverk. Vi måste vägleda dem, vi måste guida, vi måste hjälpa. Igen ur välvilja och ett intresse för att jobba med frågan. Men då satt jag där och tänkte, jaha, vad kommer det här att förändra då? Inte ett jäkla skit, faktiskt. Och jag menar, för de satt ju själva så att vi borde vara deras mentorer. Vi stora, starka män, nej, det sa de inte, men det var jag som tolkade. Men de tyckte att, ja, men vi kan ju vara de här kvinnornas mentorer och liksom hjälpa dem och guida dem. Och det behöver ju inte vara en dålig aktivitet, jag säger inte det, men jag tror inte att det är det som förändrar den här världen som vi lever i. Då är det ju istället så att man behöver göra tvärtom. Att det är kvinnorna som är mentorerna åt de här männen. För att det är de männen som är kraft av de maktpositioner de sitter på, som faktiskt har möjligheten och arenan att göra någonting.
För då egentligen så är det ju så, jag är ju en jätteanhängare av det här, därför att jag tycker att det mycket kan det ju bli så att vi snarare befäster de här strukturerna och normerna om vi låter liksom men konsekvent vara de, ja, men som
så,
berättar hur.
Så är vi, lär ju, jag menar, hela det initiativet, upplägget går ju ut på att lära kvinnorna att bete sig i linje med de rådande strukturerna som ju är skapade av män, och det förändrar ingenting. Vi vill ju rucka på de här normerna, vi vill ju ändra på dem. Då behöver vi göra tvärtom.
Men hur gick det till då? Då kläckte du den här idén?
Ja, det blev helt
tyst.
Ja, väldigt tyst. Man skulle vilja ha varit med där lite då, känner jag.
Ja, men jag har ju en fantastiskt bra chef. Han satt där och fnissade lite bredvid mig där. Men sen så var vår styrelseordförande nyfiken och tyckte att det här lät ju spännande och så. Så det var ju mer på ett liksom, jaha, ja, så kan man göra. Så tänkte jag, det är ju ingen som kommer göra det. Och så sa vi det på flyget hem, Claes och jag, att ja, har man kläckt idén så måste man ju faktiskt prova den. Ja, det måste man ju, sa han då. Så åkte vi hem och gjorde det. Men i liten skala, och valde ut egentligen 3 av mina kollegor i ledningsgruppen som skulle få varsin mentor.
Mm. Och då var det kvinnor från organisationen?
Precis, då var det kvinnor från organisationen. Och då var det ju 3 stycken som vi skulle få fatt på. Vi är ju inte mer än 450 personer idag. Och då som HR-chef har man ganska bra koll på vilka medarbetare man har. Och då kände jag att ja, men 3 kvinnor som skulle vara sugna på det här och som vill vara med och bidra och som kan se det som en kul möjlighet. Ja, men jag visste nog ungefär vilka det kunde vara. Och så ställde jag frågan till dem helt enkelt och parade ihop de här 3 paren efter eget huvud. Så det var inte mer avancerat än
men det
så.
Har ju blivit väldigt omtalat,
ja, men det
både
blivit,
internt
det har
och externt.
Det. Och nu har vi utökat det, så nu kör ju hela ledningsgruppen och har gjort det i över ett år. Och nu öppnar vi upp här i vår för alla som vill vara med och också för fler mångfaldsdimensioner än bara kön. Att man kan ha andra utbyten, svensk, icke-svensk, ny i branschen, gammal i branschen och så vidare.
Precis.
Vi är redo för det nu, vi var inte redo, men där är vi nu skulle jag säga. Och det har fått jättemycket uppmärksamhet, och där kanske jag är naiv. För jag menar, jag vill ju göra det här tillsammans med mina kollegor i ledningen, för jag tänkte att det här kommer verkligen göra skillnad. Och det kommer att kunna påverka vår kultur. Om det är några av de här kollegorna som är fantastiska kollegor och som inte gör några tokiga saker och som tycker att det här är viktigt, men som behöver hjälp att se världen på ett annat sätt än genom deras egna ögon. Om de kan få en enda aha-upplevelse som kan påverka dem på något sätt, så är ju ganska mycket vunnet. Så det är ju det som har varit fokus. Och
jag har ju hört någon av dina chefer prata om det här. Berätta om det på scenen. Om hur han hade fått den ena efter den andra upplevelsen. Vad säger de kvinnorna som har varit mentorer åt de manliga?
Ja, men de säger lite olika saker. Men framförallt har ju det varit... Jag menar, det här är en kompetensutvecklingsaktivitet för männen. Vi ska inte se det som någonting annat, för det är det är. Det är många som har trott att jaha, det här är för att sätta ljuset på de här kvinnorna. Men det är inte det som har varit syftet. Sen har det ju också säkert blivit så. Men det har varit fokus på att utveckla männen och få andra perspektiv. Men de här kvinnorna säger ju också att några av dem har ju varit lite längre i den här industrin och andra är lite nyare. Men flera av dem själva har ju också kunnat, eller har också upptäckt att herregud, jag har blivit en produkt av min miljö. Och jag har tolererat saker eller varit en del av saker som ja, men jag har inte sagt ifrån det jag borde ha sagt ifrån. Alltså man har gjort en massa egna reflektioner kring sig själv också. Så att det är många, alltså det är lika många lärdomar som det finns individer i det här.
Men så bra, men då har ni kommit en liten bit på väg då, kan man säga.
Ja, men det tycker jag. Jag tror att det har fått så mycket uppmärksamhet också av andra externt, för att det är just en väldigt enkel, konkret sak att göra, och det kostar inga pengar. Man gör det med sina egna resurser. Man behöver vilja. Och det behöver finnas lite mod och lite intresse. Men det är liksom bara att gå hem och göra. Och det är därför jag tror att det har fångat så mångas intresse. Men vi har kommit, det är klart att det har betytt jättemycket för oss att göra det här. Och det är en bra aktivitet. Det förändrar inte hela världen, men det är en bra konkret sak för oss att göra och att fortsätta göra.
Och vi håller ju på att undersöka en massa saker tillsammans nu också, vad man mer kan göra för praktiska handlingsinriktade som ju vi jobbar med i Women for Leaders. Men jag tänkte att jag skulle vilja prata med dig om lite andra saker.
Ja.
Jag brukar ju alltid nämligen fråga mina gäster om vad är det som har varit de absoluta topparna respektive dalarna Så jag tänkte att du skulle få ringa in det lite grann. Men det, så vi är tillbaka till dig själv här nu. För det är så lätt att man... Jag märker hur vi liksom hamnar i det här. Att
försöka
vi,
gå ju.
Det är så här ska jag berätta nu. Att Janna sa innan vi satte på mikrofonen. Så sa hon att jag är så obekväm med det här att prata om mig själv.
För det, och det är en hårsjuka.
Ja, det är det. Fast, nej, det är faktiskt en liten näringslivschefssjuka, ska jag säga. Så att jag har haft många som har sagt samma sak. Ja. Att man är lite ovan med att man liksom ska också berätta.
Undrar om det är skillnad där på kvinnor och män. Det skulle vara intressant att
ta. Ja, nu vet ju inte jag det så mycket eftersom jag ju verkligen fokuserar bara på kvinnor hittills. Men det, jag har ju intervjuat många män också i tidigare. Nej, men jag tror faktiskt att det är väldigt lätt hänt att man liksom inte vill. Sådär. Men nu måste du berätta. Ja. När har det varit för dig dina absoluta... Liksom, vad ska vi börja med? Topparna eller dalarna?
Men vi börjar med topparna. Vi börjar med topparna. Och där...
I livet kan vi säga.
Topparna är...
Då kommer barn.
Topparna i livet, då vet du att du kommer alltid barnen.
Ja, jag hamnade där själv förra veckan.
Ja. Nej, men så är det. De är mina eviga toppar. Så är det. Förutom barnen då... Min man får ju också vara en topp.
Han fick vara med en läs.
Ja, men det är han. Nej, men jag tror att det är svårt att urskilja en enda stor topp. Liksom. Jag har inte en isolerad så här, wow, det här har varit det bästa.
När det här hände så blev mitt liv...
Nej, det förutom då när barnen kom. Men jag tror att det mer handlar om varje gång som jag har gått på ett nytt uppdrag. Du vet, när man står där och tänker så här, åh herregud, kommer jag klara det här? Nej, det här blir nog skitsvårt. Och man chippar nästan lite efter andan. Lärkurvan är superbrant. Och sen så märker man att men det går. Det blir ju en topp varje gång. Och jag kan nog känna att de här senaste 4,5 åren när jag har varit på Volkswagen Group har varit som en enda stor topp. Det är en sjukt spännande resa att vara med på. Det är ju en bransch som är i total förändring. Mm. Och då om man gillar förändring, vilket ju alla säger att de gör, såklart. Men att vara med och verkligen känna att vi bygger flygplanet samtidigt som vi flyger i det. Och om man gillar det som individ, vilket jag gör, att då får man en väldigt stor arena att kunna vara med och påverka. Och jag då känner att jag får driva mina frågor i stark medvind och inte motvind ihop med en massa fantastiska människor. Så det har verkligen varit en enda stor topp för mig. Det har verkligen inte funnits en enda dag där jag inte velat gå till jobbet.
Nej, det är ett bra...
Och det är en härlig känsla att få ha. Och där jag känner att jag är bland så mycket kunniga människor. Jag menar bilbranschen, jag hade jobbat med lastbilar innan, men bilbranschen var ju helt ny för mig, och det finns så många kunniga och duktiga människor i den här organisationen, så att jag lär mig fortfarande jättemycket varje dag. Den där lärkurvan brukar ju trappas av lite efter ett par år, men här den är fortfarande brant.
Den är brant
för mig.
Har vi någon
dal? Har vi några
då?
Djupa dalar? Nej, men jag kan inte säga, men det är nog som jag är som person. Alltså jag glömmer så fort liksom. Jag kan tycka att något är riktigt skit när jag är i det. Sen går det 10 minuter och sen har jag glömt bort det. Jag tror att det är bra för liksom, min överlevnad.
Det är
att jag inte,
bra.
Liksom, att det är saker inte dröjer sig kvar så länge. Nu sa terapeuten att det var förträngning.
Mycket bra.
Nej, men det fanns en tid... Det var en period där jag jobbade för mycket i kombination med att det var ett ganska otydligt mandat och ett frånvarande ledarskap. Och det fanns en massa förklaringar till att det såg ut så. Men det var ju... Alltså, jag kan ha jättemycket att göra när jag vet... Alltså, om man vet, här är mitt mandat, här är ramarna och så här ska jag prioritera. Då kan jag hur mycket som helst att göra. Men när man inte riktigt vet som, vad kan jag ta beslut på och inte, och den där chefen som man har fanns inte där och fråga, utan var frånvarande.
Otydlighet alltså. Vad hände med dig då?
Nej, men jag mådde ju inget bra i det såklart. Jag har ju aldrig liksom, jag gick aldrig in i någon vägg eller blev utmattad, men jag fick ju liksom som symptom på att jag började bli snurrig i huvudet. Då tänkte jag att jag hade en hjärntumör. Och jag började sova dåligt. Jag sover aldrig dåligt. Jag kan sova var som helst och hur som helst. Det är liksom min stora räddning i livet. Det har det varit när jag haft småbarn och så, att jag kan bara somna om. Liksom. Men när jag inte kunde sova ordentligt, då förstod jag att men det här är inget bra. Och då när man jobbar som HR, så är man jättebra på att säga åt andra vad de ska göra med det. Man är jättedålig på att följa de råden själv. Men jag tänkte, nej, fastän om jag skickar alla andra människor till en coach eller en beteendevetare, då ska jag nog göra det själv också.
Mm.
Och då visste jag ju att det fanns en väldigt bra person som jag tänkte, jag träffar också henne. Mm. Och hade några samtal. Och hon, alltså det här är ju flera år sedan nu, det är säkert 8, 9, 10 år sedan någonstans. Fantastisk människa som hjälpte mig att förstå att jag vilade aldrig. Jag fick liksom rita det här visuellt på vad jag la olika liksom, delar av mitt liv på min tid och sådär, jag fördelade den. Och det, på den här, det fanns inte vila.
Nej.
Och det blev väldigt, oj, nej.
Du blev lite aha-upplevelse.
Ja. Och jag får fortfarande träna på att vila, liksom, ligga på golvet i 10 minuter och stirra i taket och göra ingenting. Mm. Och jag är fortfarande inte så bra på det, men jag vet att jag behöver träna på det. Så det har verkligen varit någonting som jag har tagit med mig. Jag fick också visualisera de här alla kraven som jag kände. Jag är en duktig flicka, precis som många andra, även om jag har blivit mindre duktig efter jag fyllde 40. Vilket är himla härligt, måste jag säga, att vara i den åldern.
40, eller mer.
Ja, men efter 40. Och livet är helt mycket mer underbart än vad det var innan.
Och det är ju märkligt, eller hur?
Ja,
vad är det som händer där?
Jag vet inte. Förutom att man aldrig liksom... Det är en massa andra negativa saker som händer. Men det här är ju väldigt bra.
Det är
att man,
väldigt bra. Och det pratar liksom vi ganska ofta om, tycker jag. Att vi landar i det i de här samtalen. Men att man önskar lite att man hade haft det där.
Ja.
Speciellt där när man ska göra allting. Liksom när barnen är små och man ska göra karriär. Ja, och man ska...
Nej, men då fick jag också visualisera alla kraven jag kände och rita pilar mot en streckgubbe. Så här, rita pilar inåt för de kraven som kommer utifrån och pilarna ut från gubben, de som kommer inifrån. Och verkligen tänka till så här, men vilka krav jag känner och var kommer de ifrån? Och då blev det ju också väldigt uppenbart att ungefär 80% av kraven, de kommer ju inifrån mig själv.
Aha.
Och det där är som sagt, det är många år sedan nu, men det sitter verkligen kvar. Jag är så glad för de där 4-5 samtalen som jag hade.
Tänk hur så här rent visuellt också. Nej, nu kommer en sån där pil som jag ska liksom ta bort.
Ja, jag ser det. Jag tänker väldigt mycket i bilder generellt, vilket är både bra och dåligt. Men i det här fallet så har jag det väldigt tydligt.
Det är superbra. Så jobbar vi jättemycket i den terapiformen som jag ju är utbildad inom och har jobbat tidigare. Där är det också väldigt mycket visualiseringar och bilder. Det är bra sätt. Annars är det liksom svårt att tänka, jag ska inte. Det är ju liksom ingen bra grej.
Nej, nej men precis. Mm. Nej, men så det kan man väl säga är kopplat till arbetet och så. Sen har jag ju haft en egen dal, får man ändå säga. Nu har jag nästan glömt bort den redan. Men jag har ju haft stora problem med min rygg faktiskt.
Just det.
Och jag har haft två diskbråck som jag har provat allt. Med sjukgymnastik och mediciner och sådär. Och det har ju bara kunnat slå ut mig fullständigt. Och det där har jag haft, det började i juli 2015. Två dagar innan min semester den sommaren. Sen har jag hållit på med det där från och till. Och att leva med att ha ont hela tiden. Man vänjer sig ju vid det. Men det påverkar ju allt ifrån liksom fysisk kapacitet och ork till psykisk mående. Och nu är det ju snart ett år sedan jag opererade min rygg. Och det är ju en helt ny värld. Och jag är så himla...
För nu är du smärtfri.
Och känner att jag kan klara precis vad som helst. Nu är jag väldigt...
Och nu har du varit uppe i fjällen och åkt skoter, har jag fått höra. Hur gick det med den där ryggen? För ja, det brukar ju vara lite...
Det här är min stora passion. Vilket jag inte är jättestolt över, för det är inte helt miljövänligt. Men jag måste räkna ut mitt CO2, min CO2-påverkan här. Och se hur jag kompenserade hela 2018, för då kunde jag inte köra någonting alls på grund av min rygg. Men att känna att man kan göra det varje dag i flera timmar och att det...
För det kan ju slå ganska hårt.
Det blir inga konsekvenser
på ryggen. Mm. Men du har sån här bälten
och grej? Nej, har jag inte.
Nej. Inte?
Nej, men det funkar så bra. Och jag är så himla glad. Och då tänker jag ändå att jag har haft ont hela tiden under de här 4,5 åren som jag har jobbat för Volkswagen Group. Och vi har ändå tillsammans åstadkommit jäkligt mycket bra grejer. Så att jag kan nästan känna mig lite hög på känslan nu att nu har jag inte ont. Mm. Och tänk, vad är möjligt nu då? Om vi har kunnat göra allt det här bra, det här gänget som jag har ingått i, när jag ändå inte har mått på topp. Liksom, vad kan jag inte göra åstadkomma nu? Så jag är lite hög på livet.
Vad härligt. Liksom. Mm. Det var ju verkligen en dal som blev en topp här,
ja, men
känner jag.
Så är det. Man måste göra dalarna till toppar.
Men du, Janna, nu ska vi tillbaka till en fråga som är återkommande också här i podden. Och det handlar om det moderna ledarskapet.
Mm.
För det frågar jag ju nämligen alla mina gäster om. Och det känns extra roligt att få ställa den här till dig. Därför att jag vet ju också att den synkar ganska bra ihop med det ni driver nu. Att we are transformers.
We are transformers. Så det är vårt så kallade EVP på Volkswagen Group. Som ju handlar om väldigt många olika saker. Att vi är ju en bransch som är en stor förändring. Vi vill driva en förändring i samhället och när det gäller hållbar mobilitet. Bilbranschen har ju ett stort ansvar när det gäller miljöfrågan och utsläpp. Vi är ju en del av det problemet, men vi vill också ta en väldigt stor och aktiv roll i att lösa det problemet. Så att vi har ett väldigt tydligt why i varför vi finns och vad vi gör. För mobilitet, ett behov av att flytta på människor och saker, det kommer alltid att finnas. Och frågan är hur vi kan bidra till att vi gör det på allra bästa sätt.
Mm.
Så att transformera det, och att då också transformera liksom en organisation som ska kunna möta det och leverera på de utmaningarna som vi står inför, som handlar då om ledarskap, om kompetens, om jämställdhet, massa saker.
Mm.
Så att vi vill vara den där spelaren som är med och
transformera. Det är ju superbra.
Mm.
Och då ska du också få formulera då, men nu är det lite mer vad du tror.
Mm.
Vad, bortsett från företagets mål.
Mm.
Vad tror du är nyckelfaktorer för i framtiden vad gäller, vad är det moderna ledarskapet? Mm.
Hör och häpna, jag tror att man måste gilla människor.
Mm.
Det är ju inte alla chefer som gör det.
Nej.
Faktiskt, i alla fall min erfarenhet och upplevelse. Men jag tror att med alla de liksom, teknikförändringar och den snabba takten och det som sker, så är de mellanmänskliga aspekterna det som blir ännu viktigare. Att framtidens ledare...
Skicka alla på socionomutbildningar.
Ja, precis. Ja. Alla ska bli som jag. Helt ödmjukt. Nej. Ja. Nej, men gud. Men jag tror att man som framtidens ledare behöver verkligen ha ett genuint intresse för människor. Att se dem, att utveckla dem, att lyssna på dem. Och att vara prestigelös. Förstå liksom alla unika drivkrafter, behov, kompetenser. För det är det du har att jobba med. Jag menar, förr, och då menar jag bara för några år sedan, så när man pratade om leda i förändring, då tittar vi på förändringskurvan och förändringens fyra rum, och allt det där är fortfarande giltigt. Det är bara det att nu när vi driver förändring så går vi ju inte från A till B och så slutar vi där. Utan det här är ett konstant tillstånd som vi ska röra oss i precis hela tiden.
Mm.
Och det tror jag ställer högre krav på ledarna att verkligen bara se de individer som man leder. Och vad behöver just du för att ta dig dit? Och var är du någonstans? Och vad ska jag som din ledare bidra med för att jag ska få med dig här på tåget? Och apropå, vi har pratat om att det stora kompetensskiftet som vi står inför, att det är en av mina liksom stora, också liksom viktiga passionsfrågor. Och jag tror att det är en av liksom vår tids absolut största utmaningar.
Och när här du säger det, vad menar du då med kompetensskiftet?
Nej, men jag tänker, varför säger jag det nu? Jo, för att ledarskapet spelar en jättestor roll här. Jag menar, tidigare så utbildade vi oss på universitet, högskola. Man skaffade sig en utbildning och så klarade man sig på den i 40 år. Den tog dig igenom liksom, karriären och yrkeslivet. Så kanske du fyllde på med någon fin ledarskapsutbildning eller så. Men nu så kommer inte, det funkar ju inte längre. Nu kommer ju vi vet ju inte vilka kompetenser vi behöver kanske om 5 år, men inte om 10 år, om 15 år. Eftersom förändringstakten är så hög och det händer så mycket, så kommer man ju behöva se på utbildning på ett helt annat sätt. Det kommer behöva ske frekvent och återkommande och mest hela tiden. Och det behöver du som ledare och chef förstå. Att du behöver liksom skapa de förutsättningarna för människor i din organisation.
Precis, och både för sig själv och för sina team.
Men då behöver man ju också prata om framtidens medarbetarskap. För att cheferna kan ju inte fixa det här på egen hand. Det här behöver ju varje medarbetare förstå, att jag behöver ha ett mindset. Inte att jag ska vara någon som kan något, utan att jag är någon som lär.
Mm.
Att gå från, det är något citat från nowhere to learner, att vi förstår att vi måste ha ett mindset att vara konstant lärande. Det är så framtiden ser ut, tror jag. Och det ställer krav absolut på ledarskapet, men också på varje medarbetare att förstå att här behöver jag ta en aktiv del och driva min egen utveckling. Chefen kan skapa förutsättningarna, men man kan ju inte...
Sen beror det på vad det liksom lärandet handlar om. Det kanske liksom inte bara, tänker jag, handlar om att gå utbildningar. Det kan ju vara att liksom ha igång någon form av lärandeprocess i sig själv. Jag tänker jättemycket på det här också för min egen del. Och det är ett mindset shift som vi behöver göra. Liksom.
Ja, men den största och viktigaste kompetensen är väl att vara lärbenägen, eller vad ska jag säga, och villig att lära nytt.
Mm. Learnability, som jag tror att det var Manpower som var med från början och myntade det begreppet. Det är ett
ganska bra ord.
Det är ett jättebra ord. Mm. Det är det som kommer att bli den viktigaste faktorn, tror jag, när man ska bli anställningsbar, säger de.
Ja, det tror jag också.
Men vad bra, då har vi ringat in det där. Jämställdhet, kompetensskiftet och...
Det moderna ledarskapet.
Det moderna ledarskapet.
Mm.
Härligt. Tack så jättemycket, Jana, för att du har varit med mig här i Karriärpodden idag.
Tack snälla.
Det var alltså Jana Tellberg, HR-direktör, Volkswagen Group Sverige. Jag vill passa på att tacka för alla som följer oss och som hjälper oss att påverka den frågan som vi driver i Women for Leaders och Karriärpodden. Nämligen att vi ska få fram fler kvinnor till topppositionerna. Så sprid gärna det här avsnittet och prenumerera på podden, så missar du inte när vi släpper nya gäster. Dessutom så vill jag bara berätta att nu är det ju snart dags för oss att kicka igång vårt nya mentorprogram i Women for Leaders, som vi gör i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Det är ett skräddarsytt mentorprogram som är riktat till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt internationella affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com. Det finns kanske någon plats kvar, så att snabba på och ansök i så fall. Till sist, som passar extra bra tycker jag att berätta så här på det nya året, när säkert många, inklusive mig själv, har nya nyårslöften som är på tapeten. Kanske handlar det om en bättre och sundare, mer hållbar mathållning. Vi är därför så glada att kunna presentera ett samarbete som vi har under januari månad med Årstiderna, som levererar 100% ekologiska matkassar. Aldrig rött kött, och en riktigt bra matkasse som har både dig och miljön i åtanke. Allt levereras hem till dörren, och alla Karriärpoddens lyssnare får under januari månad 20% på sitt första köp med rabattkod KARRIÄR. Det gäller alla prenumerationsvaror om man gör sin beställning på årstiderna.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.